Denna söndag morgon ska vi börja i Hebreerbrevets andra kapitel. Hebreerbrevet kapitel 2. Och läsa verserna 14 till och med 18. Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte ättlingar, änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Fruktan för döden står det talat om här. Och det står att den betyder kanske mer än vi tänker på dagligdags. Den skapar ett slaveri, står det här. Befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Kan vi se det? Ja, visst kan vi det. Det är bara att åka ut på landsvägarna. Där kör de flesta som om de var på flykt ifrån en härdsmälta. Omkörningar i backkrön och ja, jag hade glädjen att köra till Borås förra lördag morgon var det väl, ja. Och då hade det precis snöat. Och jag låg så där i 85 på en väg där det stod 90. Och fann till min förvåning hur bil efter bil fräste förbi. I 120-130. Som om ingen halka fanns och inga risker existerade. Varför kör man så där? Varför vågar man livet? Jo, för att spara några minuter av det dyrbara livet. Om inte fruktan för döden fanns, om det inte fanns en bortre gräns för våra liv, så skulle vi inte ha bråttom. Vi skulle inte jäkta. Och vi kan ana oss till att det är inte bara de som inte känner Gud som är behärskade av denna fruktan. Det gäller också oss. Fruktan för döden är ju grunden för all terror och all maktutövning. Och det är ju märkligt hur den fruktan kan få oss att också göra det som vi vet är orätt. Visst är fruktan för döden en viktig faktor. Och det är ju en sorts död också att bli utskrattad och bortstött. Och visst har den fruktan mycket att säga till om. Girigheten, oviljan att släppa ifrån sig något av sina ägodelar eller något av detta livets goda, det har ju också att göra med fruktan för döden. Även om vi inte omedelbart inser att det är fruktan för döden som spökar, så att säga, bakom. Så när Bibeln talar om ett slaveri under synden, så förstår vi att det finns mycket av dödsfruktan i det slaveriet. Men då kan vi också vända på problemet och upptäcka evangelium. Det kan ju hända att du kämpar med sånt som du vet är synd i ditt liv. Ditt dåliga morgonhumör. Din grinighet och gnällighet. Eller vad det nu kan vara. Och du tänker så här att bara jag kunde övervinna denna frestelse så skulle mycket vara vunnet. Och du kämpar med en liten frestelse i ditt liv. Det kanske är viktigare att vi förstår att bakom den ena eller andra frestelsen finns ju djupast sett fruktan för döden. Ty när den fruktan är borta, då har jag ju på ett sätt förlorat allt. Och är därför fri till att använda allt, men göra det på rätt sätt. Därför öppnar sig en väldig möjlighet i det här. Möjligheten att inte bara kämpa mot synderna, utan att be Gud om hjälp med själva slaveriet. Att komma på djupet med det som binder oss. Nu finns det ju ett och annat i den här texten som vi undrar över. Det står, för att han genom sin död skulle göra dödens herre djävulen maktlös. Vad nu, säger vi? Är det djävulen som bestämmer när vi ska dö? Nej, det är det säkert inte, för då satt du inte här. Men varför står det så? Vi får leta i skriften. Psalm 139 ger tydliga besked. Vi kan där börja läsa i 13 versen. Ty du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud. Hur stor är inte deras mångfald. Det är inte bara Gud som har skapat människosläktet. Det står att han har skapat just dig. Du är hans hantverk. Han ville ha dig sån. Det finns en och annan som tycker att Gud hade dålig smak och har lite svårt att stämma in i de här orden. Hur övermåttan underbart är jag inte danad av dig. Men här står det om njurar och annat. Och om du hade tillräcklig kunskap i bara i njurarnas anatomi och funktion så skulle du säkert hålla med David. Det är en fantastisk anordning, din kropp. Så Gud bestämde din identitet. Han bestämde just dig. Han ville ha just dig. Och så bestämde han också ditt liv. Och det där, det sätter ju myror i huvudet på oss. Är allting förutbestämt? Är loppet kört? Ja, det här stöter på Guds allmakt. Gud är stor nog att skriva alla dina dagar i sin bok. Och ändå ge dig en fri vilja. Och jag brukar säga att det är nog det första jag ska fråga om när jag kommer fram. Herre, hur bar du dig åt? Hur kan du bära dig åt för att få din vilja att ske utan att tvinga oss? Ja visst, det är ett mysterium, och låt det vara det. Och så står det: alla mina dagar blev skrivna i din bok. Inte i djävulens bok. Och det är inte djävulen som skriver, utan det är Gud. Så att texten vi läste förut ska inte ge någon anledning till någon speciell djävulsfruktan. Vi ska frukta Gud. Det räcker med det. Men vad betyder det då? Matteus 6 kapitel och 24 vers. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lado. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Här talas det om bekymmer. Och de är ju också en sorts utspädd gudsfruktan. Fel, dödsfruktan. Ska vara dödsfruktan. Och när vi börjar bekymra oss, ja, då ska vi liksom skjuta vår dödsdag framför oss på något sätt. Och vi ska försöka att säkerställa våra liv. Och vi kan bli fullt upptagna med det. Och så varnar Jesus och säger att det är ingen idé. Det blir inte fler dagar för det. Utan han säger: det enda resultat som det åstadkommer är att vi tjänar mammon istället för att tjäna Gud. Och det är ju det han vill, han djävulen. Och när han beskrivs som dödens herre, så är det inte därför att han har liv och död i sin hand, utan därför att han hela tiden använder vår dödlighet till att förslava oss med. Han inger oss bekymmer. Han inger oss dödsfruktan. Han på olika sätt spelar på det här för att föra oss bort ifrån Gud. Ut ur lydnaden och in i träldomen. Vi går till Lukas 22 kapitel. Och så är vi tillbaka i den text som vi läste igår morse om Jesus i Getsemane. Trettionionde versen. Sedan gick han ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget, och lärjungarna följde med. När han kom dit sa han till dem: be att ni inte utsätts för prövning. Själv drog han sig undan ifrån dem ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: Fader, om du vill det så ta bort denna bägare från mig, men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat, tyngda av sorg. Och han sa till dem: hur kan ni sova? Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Ja, detta är ju prövningens stund. Och i den prövningen somnar lärjungarna av dödsfruktan. De är så rädda och blir så nedtyngda att man inte vakar längre med Jesus. Jesus däremot, han klarar prövningen, om vi ska säga det så. Han kan bekänna sin fruktan, men den får honom inte att vika undan. Och detta är ju det yttersta, fruktan för döden. Vi går till andra Timoteusbrevets första kapitel. Och där ska vi läsa verserna 9, 10 och 11. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början, men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Egentligen borde vi här läsa den gamla bibelöversättningen, som är exaktare. Han har övervunnit dödens makt. Ja, han har också utplånat döden, det är sant. Men det är ännu så länge futurum, tillkommande tid i våra liv. Men redan nu gäller att han har övervunnit dödens makt. Dödens makt att få oss att vika av från Herrens väg. Ty när dödsfruktan inte är den yttersta verkligheten i våra liv, då är vi fria till att följa Herren vart helst han går. Romarbrevets sjätte kapitel ska vi slå upp. Och där läser vi de sex första verserna. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus har också blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Vi har dött och blivit begravda med honom i dopet. Och det betyder ju att vi har accepterat att vårt liv kan sluta som hans. om han ger oss kraften därtill och kallelsen därtill. Många av oss kommer att sluta på långvården om Herren inte kommer dessförinnan. Men ingen av oss kan veta. Och dopet utgör så att säga en handling av beredvillighet. Att om Herren kallar och ger kraften, så är vi villiga att följa honom in i allt. Och det betyder ju att vi har dött bort från synden. Därför att synden har sin makt genom döden. Genom dödsfruktan har synden sin makt i oss. Och när vi alltså har accepterat den yttersta efterföljelsen, och det blir en realitet i oss, så mister synden sin makt. Vi behöver inte längre bevara vårt liv, för vi har redan förlorat det, eftersom vi har fått ett annat liv att se fram emot. Och därmed har dödsfruktan fått ett slut. Och vi är inte längre slavar under synden, som det står i 6:e versen. Den syndiga kroppen har berövats sin makt. Är kroppen syndig, säger vi? Det låter konstigt. Ja, vår önskan att bibehålla denna kroppen till varje pris, det är ju det som öppnar oss för frestelserna. Vi måste ta vara på varje ögonblick. Vi måste njuta varje sekund. Vi kan inte offra något så länge kroppens liv, denna kroppens liv, är det överordnade, det viktigaste. Då kommer vi alltid att sträva efter att hellre må bra än att leva rätt. Men när vi har blivit delaktiga i Kristi död, så får vi den omvända prioriteringen. Det är viktigare för oss att leva rätt än att må bra. 8:e kapitlet i Romarbrevet, i 4 första verserna. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud, då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Det som lagen inte kunde göra. Det räckte inte med att tala om för människan vad som var rätt. Och det är ingen idé att göra det så länge människan prioriterar att må bra framför att leva rätt. Ty när hon då försöker leva rätt, så upptäcker hon ganska snart att hennes högsta och dyrbaraste prioritet kommer i kläm. Den att må bra. Och då börjar hon ändå att vika av ifrån rättfärdighetens väg. Lagen kunde inte åstadkomma rättfärdighet, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, skriver Paulus. Det som stod i lagen var nog rätt och bra. Budordet är heligt och rättfärdigt och gott, står det i 7:e kapitlet. Men vi hade fel prioritet. Vad gör då Gud? Jo, han låter sin son bli som en av oss. Och så vinner han en seger över dödsfruktan i sitt liv. Och eftersom denna seger blir vunnen på en punkt i människosläktet, så kan den, så att säga, vinna kraft överallt i människosläktet. Och därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Vi bläddrar till 2 Korinthierbrevets 5:e kapitel. Fjortonde versen. Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Varför har alla dött? Jo, därför att han dog för alla. Och konsekvensen av det, han har dött, och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Vi går tillbaka till Hebreerbrevet 2 igen. Och så ser vi på samma text som vi hade framme nyss. Då nu barnen är av kött och blod, måste han på samma sätt bli människa. Han måste övervinna samma dödsfruktan som binder oss, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är inte änglar han tar sig an, utan det är oss. Det är vår dödsfruktan, och det är därför han måste bli som oss. Han måste så identifiera sig med oss att han, så att säga, blir delaktig i det som binder oss. Inte i våra synder, inte i vår skuld, men i det som hela tiden är syndens fäste i våra liv. Därigenom kan han också bära våra missgärningar. Därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder, eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Och det är tanken som kommer tillbaka i 4:e kapitlets slut, 14:e versen. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron, för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Det här brevet är skrivet till kristna som lider förföljelse för sin tro. och där man uppmuntras att gå med all sin svaghet, all sin dödsfruktan till honom som har övervunnit dödsfruktan, så att vi kan förbliva i tron. Och den tanken möter vi också lite senare i brevet. Vi ska slå upp slutet på 11:e kapitlet. Och börja läsa i 32:a versen. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon och Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, ja också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss, och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Ja, här står det ju talat om trons vittnen i gamla förbundets tid. De som kunde besegra kungariken och täppa till lejonens gap. Ja, varför kunde de det? Därför att de var beredda att bli torterade eller söndersågade, avrättade med svärd, hånade, pryglade, satta i bojor och fängelse. Dödsfruktan hade mist sin makt, och därmed kunde också gudsfruktan i fullt mått liksom manifestera sig. Lejonens gap, kungariken och vad mera var. Både de som täppte till lejonen och de som blev uppätna av lejonen levde i Guds fruktan och inte i dödsfruktan. Och därför så manas vi att ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Han som besegrat all dödsfruktan. Han i vars kraft de gick i det gamla förbundet. När de så att säga vann en seger. Över sig själva och över dödsfruktan. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synd. Han har övervunnit dödens makt och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset. Låt oss tacka och be. Herre, helige himmelske Fader, vi tackar dig för att din son Jesus Kristus, vår Herre, har vunnit en seger i hela människosläktet. Han har dött för alla, och därför har vi alla dött. Möjligheten har öppnats för oss att dö bort från dödsfruktan och därmed från synden. Herre, hjälp oss att se att synderna har sitt rotsystem i synden. Och ge oss nåden, Herre, att bli lösta från synden. Och att vi får byta från dödsfruktan och människofruktan till gudsfruktan i våra liv. Fader, i stillhet vill vi nu bära fram våra bekännelser inför dig och vårt behov av rening och nåd. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Lovad vare du, Herre. Amen.